Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det är klart att man kan ju liksom sterilisera en skruvmejsla från, eller hammare från den lokala marknaden. Och det finns ju sätt att använda borrmaskiner som man trär in i sterila vanliga borrmaskiner som man, om man nu ska borra in till exempel pinnar för att lägga folk i frakturer i dragläge och sådär. Jag har försökt att undvika det där spekulativa som man kanske kan se på City Akuten och de här tv-programmen.
Genivanor och veckans intervju med Johan von Schreb, kirurg och grundare av Läkare utan gränser i Sverige. Vi pratar om arbetet ute på fältet, att be den lokala låsmeden lösa verktyg till benfrakturer, att operera under bombanfall och hur det är att ständigt standby med passet i fickan. Detta är en podcast som finns på iTunes. Ni hittar den också på Acast. Nu går vi direkt på intervju med Johan von Schreb.
Då var du liksom expert inom traumavård för WHO. Alltså det är ju en ganska ansvarsfull position kan man ju säga. Att de plockar in dig som är liksom...
Jo, det blir ju något sånt. Jag har hållit på med det här under ganska så många år. Och man kan väl säga... Det här att hjälpa till i fattigare länder och har ju varit lite av välgörenhet och någonting som folk gör på helgerna och kanske inte sett som en profession riktigt, utan det kanske har varit mera motivationen då att hjälpa till, och framförallt när det har varit gentemot fattiga. Och här kommer ju hela det här koloniala Albert Schweitzer, den här tanken på att det är den vita doktorn som kommer och ställer allting till rätta. Och jag har väl haft det lite svårt för den där rollen, utan jag har försökt se det mer som ett profession, det vill säga som ett jobb, och att vård och kvalitet på skadomhändertagande ska ju vara på samma nivå som det är vår del av världen. Men då är ju skillnaden i resurser, och har man bara 1% eller 10% av de resurser vi har i Sverige, så är det klart att det blir på en annan nivå. Men då måste man ju anpassa så att säga vården efter de resurser som man har. Och i många länder som jag har jobbat i, där har man ungefär 1% av den sjukvårdsbudget som vi har i Sverige. Och vad ska man göra då? Ska man lägga sig platt och inte göra någonting? Eller ska man försöka anpassa dem där på så bra sätt som möjligt? Så att om det lokala hälsoministeriet har 1%, så har Läkare utan gränser kanske 10% av de resurser. Så att allt utifrån de resurser så får man ju anpassa på bästa möjliga sätt. Och det är ju för mig, jag har ju varit en profession, och det är det som jag har jobbat väldigt mycket med. Att se till att man optimerar de här begränsade resurserna man har när behoven är så jättestora. Och då måste man ju avstå ibland från vissa typer av behandlingar och kanske röntgenundersökningar. Det finns inga magnetkameror eller datortomografer, men det går ju faktiskt att klara sig ganska bra i alla fall. Men då måste man ju veta vad man ska göra. Och det har ju blivit lite av mitt professionella liv kan man ju säga.
Och liksom det starkaste liksom minnet eller så som du har med dig från Mosul nu och norra Irak, alltså något som hände när du var där?
Ja, det var ju det här som man alltid blir illa berörd på när liksom små barn blir utsatta för krypskyttar. Och man har en femårig flicka som hade blivit skjuten liksom genom huvudet helt sådär omotiverat när mamman försökte fly med henne från IS-kontrollerat område. Och den här totala hänsynslösheten där man inte ens kan betrakta ett litet barn som oskyldig. Det är sådana saker som gör ju att det ristar in sig förstås. Mm. Men någonstans så står det ju alltid väger på cynismens brant någonstans. Va? Är det här, vad är människan för varelse egentligen? Och det är klart att när man ser sånt där och erfar det så är det klart att man tvivlar ju lite grann på vad vi är förmögna till. Men då finns ju alltid motsatsen också, de här med hjältarna som gör heroiska insatser. Och då är det ju inte det som jag gör som jag pratar om, utan det är ju lokala, ofta kvinnor som liksom gör fantastiska insatser och totalt osjälviskt där de anstränger sig liksom för att ta med sig alla barnen och flyr och verkligen offrar sig själva på ett sätt som gör att man plötsligt ser någonting helt annat än de här brutala unga männen.
Men det känns att du har verkligen liksom kommit att få se liksom mänskliga naturens kärna. Liksom, vad är vi för några egentligen när allting ställs på sin spets? Och man inte har råd att bete sig civiliserat och det är liksom allt uppe. Alltså, vad har du för lärdomar?
Alltså jag,
hur är vi egentligen? Liksom?
Ja, det är ju Josef Conrad som är författare som skrev Mörkrets hjärta bland annat och som sen har varit den här bakgrundslitteraturen till Apocalypse Now till exempel. Han skrev ju någonstans att lämnad ensam med vår egen svaghet är vi kapabla till vad som helst. Och lite grann där att lämnar man mobben i fred, då kan mobben göra djävulskap. Och där måste man ju dels som medmänniska vara väldigt aktsam. Och när man ser övergrepp och så här, att man måste reagera. Och det är därför som jag tyckte att Läkare utan gränser har varit en väldigt bra organisation att jobba på. För att man på något sätt, det är spelreglerna när man ger sig in som Läkare utan gränser på olika platser. Det är att det ska vara jävligt. Man förväntar sig inte att någon ska applådera eller komma och trycka ens hand eller tycka att man är hjälpt. Utan tvärtom så vet man att det här gör man för att på något sätt bevara mänsklig värdighet. Just det här på mänsklighetens bakgårdar någonstans, att man är städpatrull där och försöker att rensa upp för att stå för någon slags mänsklighet i de här svåra stunderna.
Alltså du vårdar skadade,
ja.
Från båda sidor, det kan komma en IS-soldat som är skjuten och att du då ska... Är det hans liv?
Ja, och det där är ju... Alltså där får man ju hela tiden försöka vara väldigt tydlig och inte liksom... tänka för mycket på vad den här personen kan ha ställt till med. Och lite grann är det ju så där att när man jobbar i situationer där så att säga, de som strider, att de inte respekterar de grundvalar, till exempel att alla ska ha rätt till sjukvård eller att mänskliga rättigheter eller att kvinnans ställning ska vara samma som för mannen och liknande, att de liksom inte respekterar de mina grundprinciper som då är mänskliga rättigheter och liknande. Men att när de själva ska bli skadade, då förstås ska de ha hjälp. Så att det blir på något sätt som man i sitt eget handlande får visa att man står upp för vissa principer. Även om man kanske egentligen borde slåss på samma bana som de är.
Vilka är liksom de mest primitiva omständigheterna som du har genomfört en operation på?
Alltså det var ju framförallt när jag jobbade i Afghanistan, det var ju länge sedan nu och under väldigt enkla omständigheter och med lite lokalbedövning och göra kejsarsnitt under väldigt enkla omständigheter. Nu har jag och baserat på de erfarenheterna som ju inte var någonting. Och där måste man ju dra en gräns också. När tillför man någon mer smärta än att man gör gott? Även om man till synes räddar livet på någon så kanske kan man ju göra det under hemska premisser. Så därför så har jag varit med och jobbat nu med världshälsoorganisationen väldigt mycket för att ta fram riktlinjer för att när är det liksom minimala rikt eller kvalitetskrav för att göra. Till exempel att man inte ska göra en operation med osterila instrument till exempel. Eller att man inte får göra ett ingrepp utan lokalbedövning. Sen så är det som hävdar, ja men för att rädda liv så måste man göra det här. Ja, då får det i så fall vara extrema situationer. Men till vardag så måste man ändå bestämma sig för en mängd så minimala krav för att bedriva sjukvård. Det går liksom inte att göra det där under för primitiva förhållanden. Då blir man ju mer slaktare än vad man blir räddare. Alltså.
Men är det alltid sjukhus? sjukhus eller har det varit liksom operation i tält?
Nej, det har ju varit i Haiti under de första dagarna så fanns det liksom inga stående byggnader att bedriva någonting. Så det ibland var under bar himmel i stort sett. Va? Men att man ändå under de omständigheterna, och det är det som jag har jobbat med de sista 10 åren. Sen Haiti-jordbävningen framförallt, att vi har försökt nu att se till att vi är bättre förberedda. För väldigt ofta kan man ju säga att så vet man ju om att det kommer att komma olika typer av katastrofer, och då kan man ju vara förberedd, se till att man har material och uppblåsbara tält och se till att saker och ting, att man har utrustning som, man ska ju inte, när det sker en katastrof, vilket vi har sett tidigare, så är det ju många som tyckte att oj, nu har det skett en jordbävning, nu går jag upp på sjukhuset och frågar om de har lite utkänta stygn och några instrument och sen så åker jag iväg med några kompisar och opererar. Så har det ju varit, för man då tycker att man vill hjälpa till och så vidare. Och det är ju inte acceptabelt längre nu. Alltså nu 2017 så funkar inte det, utan nu måste vi se till att det, och det jag har jobbat mycket med Världshälsoorganisationen, det har varit en stor del av mitt arbete sista tiden, att jobba fram den här kvaliteten på det man gör. Sen så behöver inte det kosta jättemycket, men att vi kan vara betydligt förberedda. Vi ska se till att vi har material, att de doktorer och sjuksköterskor som åker iväg, att de har övat innan, att de vet hur man ska jobba och så vidare.
Om man liksom pratar om materiell då, där, om du liksom blickar tillbaka på din karriär, du har varit liksom Haiti och de här ställena, har det varit liksom så, jag tänker liksom längre bak då när liksom standarden var lägre, att det har varit så pass liksom primitivt att, jag vet inte, man har inte instrument för något, och då får man ersätta det med något som kanske inte ens är, jag vet inte, man behöver en tång eller vad den kan vara, så får man ta något som finns. Har du fått göra sådana kreativa lösningar?
Jo, men som sagt att man måste ju också, ibland kan man ju då rättfärdiga mycket konstiga insatser för att säga att ja, men det här gör jag bara för att rädda liv, och jag har inte velat sälla mig riktigt i den skaran, för då tror jag att man kan bli mer fara än mer problem än man gör nytta. Men det är klart att man kan ju liksom sterilisera skruvmejslar eller hammare från den lokala marknaden. Och det finns ju sätt att använda borrmaskiner som man trär in i sterila vanliga borrmaskiner, som om man nu ska borra in till exempel pinnar för att lägga folk i frakturer i dragläge och sådär. Men jag har försökt att undvika det där spekulativa som man kanske kan se på City Akuten och de här tv-programmen som gärna...
För där är det mycket så här, någon sån här som du har under cykeldäck typ. Alltså, precis. Där det är... Man åt blod.
Jo, men det har ju varit, det var ju ett sånt tv-program om en svensk kirurg i Etiopien, och mycket av det där är ju kanske kunde funka förut, va, men idag så måste vi liksom visa att vi kan bättre. Men det finns en väldigt attraktionskraft från många kirurger, tror jag, att vilja göra de där heroiska ingreppen med en trådgalge eller om det är på ett flygplan eller vad för att lägga in något, för att dränera en punkterad lunga eller liknande. Men och det kan ju hända att det kan vara några sådana specifika situationer när man måste vara väldigt innovativ. Men som en regel så jobbar jag väldigt mycket från att komma bort från det där. För att då blir det lite spekulativt, och sen så blir det ju ofta att man då gör det på fattiga människor, och då är det okej. Men alltså, skulle du göra en sån operation på en amerikan, då hamnar du liksom, kommer bli stämt för att du inte kan få äta vatten och bröd resten av ditt liv. Och det där blir ju lite grann att man ska då experimentera på folk i fattiga länder. Det är någonting som jag tycker är väldigt obehagligt.
Men har du något exempel på när du tvingats vara kreativ på något sätt? På det som
ja, till exempel så när jag jobbade i Kambodja några år, så var det några som hade kommit in och hade fått då insatt såna här metallplattor efter frakturer som då var alldeles infekterade. De där gick inte att få ut, för att då var det specialskruvar för det företaget och hade skruvar. Det är som den här bits-uppsättningarna som man har nu för givet, men det finns ju liksom 100 varianter på hur en skruv kan dras i. Så då var vi tvungna att göra ett specialverktyg, den lokala smeden, som vi sen steriliserade för att kunna plocka ut de här skruvarna. Men Det sen så finns det förstås historier om att använda, som i den här filmen då, rebellkirurgen, där han använder material från Clas Ohlson och sådär. Och det tycker inte jag är acceptabelt. Alltså det blir ploj över det hela.
Mm. Liksom de mest dramatiska omständigheterna som du har då varit på fältet och genomfört en operation på, jag tänker en stad bombas, truppen närmar sig från fronten, något sånt. Har du befunnit sig i en sån situation och du har stått och behövt operera?
Alltså vi, när jag var i Afghanistan så blev vi ju bombade ett flertal gånger, och det kom in lastbilar med bara liksom 50 skadade, och då var jag ensam ung kirurg, var ju liksom ett dilemma. Då måste man ju framförallt, vad man måste göra då, det är ju att prioritera, att liksom vad har vi, hur mycket resurser har vi, hur många har vi möjlighet att operera det här närmsta dygnet, och vad betyder det, vilka kan vi göra någonting åt, vilka kan vi inte göra någonting åt. Och om man förstår att de här kommer inte vi kunna göra någonting åt, till exempel öppna skallskador och kanske är medvetslösa, de kan man inte göra så mycket åt, det tar alldeles för mycket resurser, ja, då får man ju lägga dem åt sidan. Men då måste man ju också se till att hjälpa folk att dö under värdiga förhållanden. Det är ju också sjukvård. Va? Fast man skulle tro att sjukvårdens enda uppgift är att rädda liv. Men sjukvårdens uppgift är också att se till att folk inte lider. Även om man vet att de inte kan räddas till livet. Så att det måste man göra. Och samma sak var ju när jag jobbade i Haiti. När vi hade efter jordbävningen där. Då var det ju liksom bara barst in sårade efter skadade. Och då var det ju, kunde man säga, nej, men det är de här som har skador i magen då, som man behövde extra blod och så vidare, det hade vi dåligt med blod, det gick ju inte att göra, så då var det bara att lägga dem åt sidan. Men då måste man ju se till att det finns någon, och det kan ju vara en familjemedlem till exempel, som man kan se till att de sitter och håller handen, eller att de hjälper till med andningen, eller om man har syrgas till exempel, eller med smärtlindring, och se till att folk ska inte behöva dö ensamma, folk ska inte behöva dö i ångest eller med smärtor.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och det är nästan lika viktigt som att se till att folk överlever. Va? Det är liksom värdigheten som man har som uppgift att på något sätt bevara mänsklig värdighet. För annars så blir man ju bara någon slaktare, och då tappar man ju också. Så att det gäller ju att ha det där perspektivet hela tiden. Och det är ju det som är det svåraste, att sortera. Liksom. Man kommer 100 skadade, och i Sverige så behöver vi aldrig göra de valen.
Vad är liksom det längsta du själv har väntat då, när du har befunnit dig ute på fältet och arbetat, och det har varit fara och man kanske då behöver evakuera till exempel? Hur länge har du, liksom, har det varit länge när du väntar in i det sista innan du själv lämnar området? Alltså hur tajt har det varit där?
Jo, på det sättet så är man ju, och där är ju beroende på också vad man jobbar med för organisation och vad man har för kontakter med de lokala grupperingarna. Så att det är ju inte så där, jag har aldrig varit med om liksom att man har liksom stått med ena foten i helikoptern och opererat med den andra handen. Nej. Och det är lite, blir ju också lite filmiskt på det sättet att sådana situationer är väl inte så vanliga. Men jag har ju varit med om till exempel att bli bombad under pågående operation. Och vad ska man välja då? Ska man välja att stå kvar och kanske stryka med? Eller ska man lämna patienten på operationsbordet och skydda sig i skyddsrummet? Och det var ju, i Afghanistan var det flera sådana tillfällen. Och då var ju turligen så sövde vi patienten då med ketamin som är en sån där en krigskirurgisk narkosmedel där patienten fortsätter att andas själv. Och då kunde vi lämna patienten, men det var ju så där inne i det sista visste jag inte vad jag skulle göra, ska jag stanna kvar eller inte, men då till slut så blev någon slags rationalitet där, så att om patienten stryker med och jag stryker med båda två, då är det ju faktiskt sämre än om bara patienten är. För träffar de sjukhuset så ryker vi båda hur som, så att det kanske är bättre att. Och klart att risken att han skulle dö medan angreppet pågick fanns ju där förstås också. Men då det gick ju bra vid de tillfällena. Men det är ju hela tiden att man ställs inför svåra dilemman. Och då måste man ju hela tiden ha någon slags rationellt förhållningssätt. Och det är väl någonting som jag är lite ängslig för att det har påverkat mig. Att jag blir väldigt rationell i allting jag gör, alla beslut.
Och det här ketamin, hur söver man om med det? Liksom...
Nah, det är ju ganska... Man somnar men man fortsätter själv att andas och ha kvar liksom muskelrörligheten. Det är en drog som dessvärre också missbrukas ganska mycket. Men det är en väldigt bra medicin i sövmedel i krigssituationer för att patienten just klarar av att andas själv. Man behöver inte ta över och lägga dem i respirator och så under tiden.
Men är det liksom en trasa typ?
Nej, det är inte eter, men det är en spruta som man ger, eller dropp kan man ge den som då. Den pågår under hela tiden.
Har du musik i operationssalen hemma i Sverige?
Ja, väldigt ofta.
Ja. Vad kör du då?
Ja, det är väldigt varierande faktiskt. Och där får man ju då hitta någonting som stämningen tillåter. Har man en patient som är vaken till exempel så kan man ju inte köra för mycket. Och då blir det lite mer glad. Men det kan ju vara hiphopmusik. Och det kan vara allting lite beroende på vilken typ av operation det är. Vilka man jobbar med så här.
Hur väljer du det efter musik efter operation?
Man kan ju ha med sig lite. Man har ju Spotify-listor och sånt där. Men sen så ska man ju förstås, beroende på vilka man opererar med. Nu har jag i Sverige inte opererat så mycket sista året här. Men för att jag, mitt andra arbete tar så mycket tid. Men jag längtar ju oftast tillbaka till den här speciella stämningen i operationssalen. Men att vara kirurg kräver ju också att man hela tiden regelmässigt håller på med det. För att det är ju en vana och en erfarenhet. Och det är ju det svåra här, att ska man ägna sig åt att operera mycket, då måste man göra det regelmässigt. Nu har jag liksom hamnat rätt så mycket med att lära upp en ny generation. Jag har doktorander, jag gör utbildningar, jag... mycket annat också, och det där är ju det svåra att hinna göra allting här.
Men vad om du kör hiphop, vad kör du för hiphop då?
Ja, det är... Nu står det stilla. Men ofta så, jag är urusel på jag lägger oftast upp spellister, men att jag... väldigt sällan har namnen på...
Kan det vara Jay-Z?
Det kan det absolut vara, absolut vara.
Och vem passar han?
Silvana, Imam, ja, men det är mycket så här som lyssnar på. Och det som är, jag tycker om att mycket nytt hela tiden, att inspireras av unga, det tycker jag känns jätteviktigt. Och det är en av mina viktigaste uppgifter nu när jag börjar bli lite åren kommer, det är ju att fostra nästa generation, se till att jag kan lämna det här yrket och se till att återväxten finns där och jobba med unga och lära ut. Och därför på samma sak är det ju med musik, att man vill hela tiden bli fostrad med att det kommer nytt.
Och jag tänker, gör man en operation på sätt skulle dö ut i 10 timmar eller sådär, och man ska äta, alltså kan du pausa, gå ut och äta då?
Ja, det kan man ju göra, va? Och det är ju om det är liksom under, nu har jag inte hållit på så mycket med, och det är oftast sådana här, när man är i katastrofsituationer så har man ju liksom en max en timme på sig, annars opererar man ju ihjäl patienten. Mm. Så då kan man ju, till exempel man pratar om sån här damage control kirurgi som ju handlar väldigt mycket om att om man har en svår skadad patient så kan man inte hålla på och försöka reparera allting, utan då kan det betyda att man stoppar in operationsduk för att stoppa blödningen och så låter man dem ligga kvar och sen så ser man till att patienten är varm, att det får blod och vätskor och sen så syr man ihop eller stänger åtminstone buken och låter patienten hämta sig. Sen så kanske ett dygn senare så plockar man ut de här operationsdukarna så att de här långa operationerna de är ju mera under svenska omständigheter och jag har inte jobbat så mycket med det, men man kan ju vila och gå och äta lunch och komma tillbaka igen när patienten sover, va?
Men och just det som vi pratade om förbereda med sömn och så är det, blir man kan vara stressad kvällen innan, okej, nu vet jag imorgon klockan 8 måste jag så på topp liksom, för att
jag tror många kan vara det. Jag tycker att alltså, det är saker och ting blir en vana. I början så var det ju väldigt mycket så, men sen så allting blir vanor, va? Även om man står med liv och död och med blödningar och eller katastrofsituationer så vänjer man sig. Och det är ju fascinerande med människan, alltså förmågan man har att vänja sig vid att leva i krigssituationer, att leva under svåra omständigheter. Men också att göra sådana här svåra operationer där och man vet att det är skillnad mellan liv och död. Men man kan inte hela tiden, tror jag, vara så inställd på morgondagen och på de här stora uppgifterna att man låter det styra sitt liv för mycket. Man måste också leva.
Vad är det snabbaste som du har packat väskan och vis?
Ja, det är ju samma dag. Och
vad har det varit då?
Det var Haiti, jordbävningen. Och när det liknade tyfonen på Filippinerna här 2013 så var det också liksom inom en dag, nästa dag åkte jag. Så att det är ju så att nu får man ju information. Det går ju att prenumerera på katastrofer med sms och man kan få all information. Och när det har skett någonting då förstår jag. Och då gäller det snabbt att göra den där bedömningen. Är det här någonting som kommer kräva internationella insatser? Eller kommer man kunna hantera det här själva? Och hur pass stort är det här då? Och nu med de upparbetade samarbeten som jag har med Läkare utan gränser och Världshälsoorganisationen så blir jag ju kontaktad väldigt tidigt och tillfrågad. Och då måste man ju, jag har ju väskan packad hela tiden. Så
det bara står en packad väska hemma.
Ja, jag har ju passet här, den ligger i väskan.
Ja, det är så.
Ja,
okay, ja. Så
att man måste alltid ha med sig passet, det kan ju hända att man kan dra något som helst.
Men är det så viktigt att du skulle liksom, att du inte skulle åka hem emellan nu om
nej,
det skulle
komma? Nej, det kan ju vara. Men jag har märkt att det är väldigt bra med sig passet. Det kan ju vara någonting sådär. Så likadant att när man är iväg så har man ju alltid passet med sig liksom nära in på kroppen. Vare sig jag står och opererar eller vad jag är. Så man har med sig några $100 och passet. För blir man av med allting så om man har dollarsedlar och sitt pass då kan man komma ganska långt.
Och så finns det infrastruktur då, om du behöver flyga ut. Alltså då, det är inte så att du måste själv sätta dig och boka en biljett, utan då har Läkare utan gränser en struktur som gör att du kan.
Absolut, och jag skulle aldrig ge mig av själv till en sån situation. Nej. Däremot så kan man ju säga att ofta, så till exempel till Nepaljordbävningen där jag faktiskt inte var, för att det var inte så stor katastrof trots allt, va? Så var det ju, istället för att flyga med chartrade flygplan så var det ju bättre att boka en biljett via en sån här vanlig bokningssajt än att försöka åka in via charterflyg. Så att, men det är ju det som Läkare utan gränser är experter på, liksom att snabbt fixa till så man är på plats och se till att material kommer på plats också.
Och det här, förlåt, jag fortsätter fråga, men det är så intressant här. Men just det här med när du flyger ner då, är det, du säger chartrade plan, är det man tänker att det är så här, typ som militärplan som flyger ner, eller är det alltså såna här vanliga?
Problemet med så här Herculesplan och såna här, det är ju att de måste landa överallt. De har inga långa räckvidd, va? Så att när det gäller de här senaste kommersiella, de har ju mycket längre räckvidd. Medan de här militärplanen måste ju oftast mellanlanda. Men att vad man gör då, det är ju förstås att man chartrar in ett plan väldigt snabbt. Och som Läkare utan gränser har ju material på alla stora flygplatser i Europa. Och chartrar in ett flygplan gör man ju på några timmar. Va? Så att man kan ju vara i luften inom 12 timmar. Va?
Men har det varit att du har flugit sådana Herculesplan?
Ja, det har jag gjort också. Men som sagt, det är ett problem för det tar ju en evighet att komma någonstans.
För då måste de mellanlanda.
Ja, just det. Och de är så tunga och propellerplan och sådär. Så att man vill ju helst flyga. Och därför är sådana här kommersiella flyg på så sätt är ju är ju bättre va, för att de är, ofta så landar de kanske inte direkt i, på Haiti va, då kunde man landa i grannlandet och sen så istället ta bil dit, för flygplatserna i katastrofområdet blir ju oftast överbelamrade väldigt snabbt och det går svårt att få landningstider och då kan det vara bättre att flyga till grannlandet och sen så hyra in en taxi och köra över gränsen va, så att det hela tiden, och det finns ju jättemånga experter på om det är någon som beror på det så är läkare utan gränser just att se till att få dit prylarna, och nu har vi till och med som man kan bära med sig den kirurgiska utrustning att för att kunna klara de första dagarna och där man har liksom tagit fram en sån kravspecifikation på hur mycket, så kan man då checka in lite extra material och så kan man ju dra igång med en gång, för annars är det problem att få materialen på plats innan det har kommit upp.
Kan materialen droppas med plan?
Det kan det också, beroende på om det är svår terräng va, men sen såklart, om man droppar material så är det ju också ett problem att det kan hamna på fel ställen och det är mycket, mycket problem med det också.
Men det var så att du fått vänta på att det har kommit med typ
fallskärm? Ja, när man var på Filippinerna så tog det väldigt lång tid innan materialet kunde komma dit. Det var svårt att få tag i helikoptrar som var, och alla sådana här transportmöjligheter blir ju snabbt inhyrda av det är väldigt många organisationer som kommer på plats. Så att snabbt få dit material, att få material iväg från de här lagerlokalerna som finns runt om i Europa, men också på andra ställen i världen nu. Det går ju snabbt, men att just få det på plats till det här katastrofdrabbade området och sen så få upp då, om man har upplåsbara tält till exempel, det tar ju väldigt ofta lång tid, vilket dröjer att man tappar de här första dagarna. Det är då man kan göra väldigt mycket av livräddande insatser, så att riskerna är ju förstås med många av de här insatserna efter jordbävningar och liknande, det är ju att de inte blir så livräddande för att man kommer för sent helt enkelt, utan då blir det mer att man tar hand om de brutna ben och sådär som är, men det är ju också ett stort behov förstås.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.